Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Och jag sätter mig över honom och börjar binda fast hans armar. Och så han börjar göra motstånd och jag drabbas lite grann av panik.
En 35-årig man åtalades idag misstänkt för 2 mycket grova våldsdåd mot homosexuella män i Stockholms län. En av männen misshandlades till döds i Solna och den andra blev svårt knivskuren i en lägenhet på Södermalm i Stockholm.
Jag kommer ihåg hur jag satt på sängen när han låg på golvet och jag tittade på honom och såg hur han tog sina sista andetag. Nu kommer ingenting någonsin att bli sig likt igen.
Du lyssnar på podden Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där Hanna Engberg och jag, Eva-Lisa Wallin, träffar människor som sitter i fängelse. De vi möter har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och finns det en väg tillbaka? I dagens avsnitt träffar vi Mikael Kittilä, dömd för mord, försök till mord och grovt rån, som för första gången berättar på djupet om hur han gav sig på homosexuella män. Men också om hur livstidsstraffet har förändrat honom, om oskrivna regler i fängelset och om sin fascination för Jupiter. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Ja, hej, jag heter Micke, Mikael Kittilä och jag föddes upp i Boden och har bott överallt i Sverige. Uppväxt i Skåne, Eslöv, finsk mamma. Ingen pappa. Eller jag har en pappa men jag har aldrig träffat honom.
I december 2007 utförs en rad hatbrott mot homosexuella män i Stockholmstrakten. Under en period på 20 dagar sker totalt 4 överfall. En man hittas knivmördad i sin lägenhet och en annan man blir torterad i sitt hem. Alla offer har blivit rånade. Det tar inte många månader innan polisen griper den skyldige. Mikael Kittilä är vid tillfället för dåden heroinmissbrukare och i desperat behov av pengar. Han tar kontakt med homosexuella män på nätet med avsikt att råna dem.
Ju tyngre ner i missbruket jag hamnar, ju mer heroin jag började använda, desto mer pengar behövde jag. Och jag visste inte hur jag skulle drifta mig här i Stockholm. Jag hade ett jobb, men den här jakten på droger, den tog över allt mer och mer, så jag kunde inte gå till jobbet för jag var tvungen att vara ute och försöka få tag på droger. Och det var ju jättedyrt att köpa heroin, speciellt när man inte känner folk. Det är inte som när jag var i Skåne, där kände jag folk, där kunde jag drifta och jag kunde själv sälja droger och jag kunde vara kriminell på andra vis. Det kunde jag inte här. Och då fick jag den där idén att jag ska börja råna folk, homosexuella som vill vara anonyma och som är diskreta. Och jag tänkte att jag kunde utnyttja deras läggning till min fördel genom att de inte kommer våga anmäla mig om jag rånar dem, för de har känsliga arbeten till exempel och kanske jobbar på någon förskola eller jobbar i någon skola. Så att jag började ta kontakt med män som var väldigt diskreta.
Och, hur många tror du att du träffade och rånade, ja, så att säga?
Det var ett antal. Jag tog väldigt mycket droger, så jag kommer inte ihåg exakt, men det var kanske 10 stycken. Och alla de här rånen gick till på samma sätt. Jag tog kontakt med dem och så kom vi överens om att jag skulle komma hem till dem och så skulle jag binda fast dem och så skulle vi ha sex. Men efter att jag hade bundit fast dem så rånade jag dem. Och jag tog kontakt med dem via nätet och med min mobiltelefon, så att jag lämnade ju spår efter mig. Jag visste liksom att om de vill så kan de sätta dit mig. Men jag var så pass säker på att de skulle sätta dit mig så jag fortsatte. Och jag blev allt mer desperat. Jag behövde mer och mer pengar och jag mådde sämre och sämre. Någonstans så förstod jag väl att det kommer inte sluta bra.
Den 35-årige mannen åtalas misstänkt för mord, mordförsök, flera rån, rapporterar Radio Stockholm.
Polisen griper Mikael Kittilä. Han åtalas och döms till livstidsfängelse. Efter att domen fallit låtsas Kittilä ha psykiska problem för att få sitt fängelsestraff omvandlat till rättspsykiatrisk vård. Här hörs han i TV3s program Efterlyst.
Ja, jag kom till rättspsykiatriska undersökningar och så fick jag träffa olika psykologer och läkare. Ja. Och då var min tanke och då ville jag bli dömd till vård. För jag visste att jag hade minst 8 år framför mig. Så jag överdrev en massa när jag var där och svarade fel på frågorna. Och trodde att, ja, att jag skulle kunna lura dem. Och så, men det gick inte. Utan de ansåg att jag var frisk.
Förutom dåden i Stockholm 2007 har Mikael Kittilä varit misstänkt för ett annat mord.
Mikael Kittilä har tidigare utretts för ett mord på en trebarnsmamma som han enligt honom själv hittade död i hennes lägenhet.
År 2000 hittas en kvinna knivmördad i sin lägenhet i Eslöv. Den som hittar henne livlös i köket är just Mikael Kittilä. Han berättar för Efterlyst.
Jag hittade henne där i en lägenhet. I hennes lägenhet. Hon hade blivit mördad. Knivmördare. Det var inte vackert. 17 hugg eller något sånt.
Mikael Kittilä blir aldrig åtalad för det här mordet och är idag avskriven från misstankar. Mordet på kvinnan är fortsatt ouppklarat. Men det var 7 år senare, en kväll i december 2007, som allt skulle förändras för Mikael Kittilä. Kittilä åkte hem till mannen i Solna med avsikt att råna honom. Men planen fallerade och Kittilä högg ihjäl honom med en kniv.
Vad är det som gör sen att en av de här männen då, den här mannen, att han dör? Man kan ju råna och så kan man dra.
Ja, ja. Det rånet gick ju snett helt enkelt. Vi kom överens om att jag skulle komma hem till honom och så skulle han ligga i sin säng. Det skulle vara släckt i rummet och han skulle ligga och vara vänd mot väggen så att han skulle kunna känna igen mig och identifiera mig. Och han hade lämnat portkod och så här till mig. Och så skulle han lämna några rep vid sängen så att jag kunde binda fast honom. Och jag kommer in till honom och där är repen och allting. Och han ligger precis så som jag kommit överens om. Och jag sätter mig över honom och börjar binda fast hans armar. Och jag kommer ihåg att jag hade alla mina kläder på mig fortfarande. Och jag var abstinent. Den sista heroinet tog jag kvällen innan. Så jag hade abstinens, jag hade druckit alkohol, jag hade tagit lite tabletter. Och när jag satt på honom så märkte han antagligen att det är något som inte stämde. Att min avsikt var inte att ha sex med honom utan det var något annat. Och, så han började göra motstånd och jag drabbades lite grann av panik. Och ja, det slutade som det slutade. Han dog. Ja. Och jag kommer ihåg hur jag satt på sängen när han låg på golvet. Och jag tittade på honom och såg hur han tog sina sista andetag. Och jag vet inte, det var en väldigt bizarr situation. Och det, jag visste att jag hade gått över gränsen fullständigt. Jag visste att ja, nu har mitt liv tagit slut. Hans också, mitt liv har tagit slut. Och nu kommer ingenting någonsin att bli sig likt igen.
Trots insikten precis efter mordet letar Mikael Kittilä dagen därpå upp ett nytt offer. Hans nya offer knivhuggs i nacken och skärs i fotsulan. Offret, en 45-årig man, överlevde mordförsöket men sitter idag i rullstol.
Jag hoppade på honom bakifrån och han fick sin smäll och jag drog ner honom på marken och vi hamnade bägge två på marken. Det var i samband med det som han fick kniven i sig, men det tingsrätten tror ju inte det, men de menar på att jag hade huggit honom bakifrån.
Mikael Kittilä har dömts för 43 olika brott genom sitt liv och tillbringade sin 17-årsdag i häktet. Men problemen började långt innan dess.
Mitt tidigaste minne, det
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu är jag på köksgolvet. Jag är 3 år gammal. Jag har ju fått höra det här efteråt. Min mamma har berättat hur gammal jag var. Jag var 3 år gammal. Och så står jag på knä och så försöker jag skaka liv i min mamma. Och jag kan inte väcka henne. Och jag skakar på henne. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt rädd. Och känner mig otrygg. Och i efterhand nu så har jag fått veta vad som hade hänt. Och det var att min styrpappa hade tagit en stol och slängt den i ryggen på min mamma när hon satt vid kaffebordet och fikade med väninnor. Och hon svimmade. Och det var därför jag försökte väcka henne. Hon behövde gå till sjukhuset. Hon vaknade senare och behövde gå till sjukhuset. Men min styrpappa förhindrade henne. Han förbjöd henne att åka till sjukhuset för han var rädd att han skulle bli anmäld och så här. Så hon fick gå omkring i lägenheten och till sist så kollapsade hon och då kördes hon iväg till sjukhuset av några grannar. Och det visade sig att hon hade flera revben som var brutna och bägge lungorna var punkterade. Ja. Så det är till exempel min tidigaste barndomsminne. Så det är väl kanske en bidragande faktor till varför jag är här. Eller varför det har blivit som det har blivit.
Hur tänker du då?
Nej, men det är den här miljön som jag har växt upp i och vilka förebilder jag har haft och allt som jag har sett runt omkring mig. Den här dysfunktionella uppväxten och rotlöshet. Jag har aldrig haft någon riktig pappa till exempel. Min biologiska pappa, han övergav vår familj samma dag som jag föddes. Sen har jag bara haft en styrpappa sen dess. Och den här styrpappan, han var alkoholist och slog allt och alla så fort han var full, och han var ganska ofta full. Och det är så jag växte upp liksom. Den här otryggheten, och vi flyttade runt väldigt mycket. Så jag fick aldrig några vänner. Inte förrän tidig tonår då min mamma äntligen skilde sig från min styrpappa. Och då stannade vi kvar i lilla Eslöv. Och där fick jag mina första vänner. De här vännerna, det var inte de bästa vännerna heller. Så där, de hade ju problem de också. Liksom. Och vi identifierade oss med varandra. Vi hittade på mycket hyss. Snattade mycket. Och var ute sent på kvällarna. Men ja, jag hade vänner i alla fall. Det var det viktiga för mig. Äntligen så var jag liksom inte ensam.
Men om man tänker, nu har du har suttit inne ungefär 10 år.
11
är exakt. Men om man tar från den tiden du beskrev nu, där du blir tonåring och ung vuxen och hänger med fel personer, till att du begår brott, och brott som gör att du nu sitter inne på livstid. Hur blir det att du begår de här brotten? Vad är det som händer?
Jag kan beskriva hur de sista veckorna såg ut innan jag begick det här brottet. Och då var jag en tung heroinist. Åt väldigt mycket tabletter, jag drack mycket alkohol och injicerade heroin. Och innan dess så hade jag hållit mig drogfri och jag hade gjort behandling. Men än en gång så tog jag återfall och jag misslyckades. Kvällen innan jag begick det här mordet som jag sitter för, så försökte jag ta mitt eget liv genom att ta en överdos. Och det misslyckades såklart. Så att det är väl, ja, det är svårt att säga. Jag bara kände liksom att jag var Jag var så trött på det där livet som jag levde. Jag ville inte leva det där livet, men jag visste inte hur jag skulle få slut på det där livet. När jag tänker tillbaka, för mig så känns det som att det livet jag levde innan jag åkte in, det är mer som en obehaglig dröm som jag kan bara minnas små bilder av. Lite grann som en sån här scrapbook. Vad heter det? Collage. Det är som en collage av minnen. Och det känns inte riktigt verkligt.
Idag, drygt 11 år efter dåden i Stockholm, är Mikael Kitteles hem en 12 kvadratmeter stor cell på Beatebergsanstalten. I cellen finns en säng, en plastmadrass och en bokhylla. På väggen sitter bilder på planeter och en gitarr. Och livet i fängelset präglas av regler. Inte bara de officiella regler som fängelset har för att garantera alla säkerhet, utan även oskrivna regler. Både mellan intagna och mellan fängelset och de intagna.
Inom kriminalvården, inom fängelser överlag, så finns det ju en kåkmentalitet, en fängelsementalitet, och det finns en uppsättning oskrivna regler både bland intagna och personal.
Vad är det där för regler?
Ja, det är lite olika. Det kan vara till exempel som på de högre klasserna, så är det väl här också, att på kvällen så ska du till exempel inte flagga på telefonen. Du ska inte trycka på den här knappen så du kan prata med centralvakten och be dem komma och släppa ut dig till en toalett till exempel. Nu har vi ju toaletter här. Men överlag så ska man inte trycka på den här knappen på kvällarna om man inte har en väldigt, väldigt bra anledning. Och som här har vi toaletter, men på de andra anstalterna jag har varit på, där har vi inte haft några toaletter i cellen. Och får man problem med magen, då är det ju papperskorgen som gäller. För att man får inte trycka på knappen helt enkelt, för då får man problem. Sen så finns det en massa andra regler också, så där man ska inte prata med personal. Och är man inne i kontoret så ska man inte sitta där inne med dörren stängd. Det är lite sådana lite olika regler. Och det är samma bland intagna, att man ska inte gå in i varandras rum utan att först knacka på dörren och vänta på svar.
Mikael Kittile minns två händelser som han ser som de största kliven mot att göra en verklig förändring. En kväll på anstalten blir Mikael Kittile påmind om hur destruktiv hans livsstil faktiskt har varit och vad som kan hända om man bråkar med fel person. Kittile går förbi anstaltens tv-rum och där sitter hans cellgranne, tyst, framför tvn.
Det fanns en kille som jag kände där borta som hade råkat i luven med en annan kille, så att det var lite osämja mellan dem. Och jag visste att de skulle slåss och sådär och göra upp. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag var på väg till mitt rum och då ser jag där i vardagsrummet att en person som sitter i soffan, det är nedsläckt. Och jag känner inte igen den här killen, så jag böjer mig fram och kollar närmare och ser att det är han som jag känner. Och han har fått så mycket stryk så att jag kunde knappt känna igen honom. Han var helt svullen, hela ansiktet och skallen var svullet. Och det var, man såg att han hade brutit käkben och näsben och så här. Jag såg på honom att han led otroligt mycket, både av skam och av smärta. För han hade ju fått stryk. Och jag kunde se på honom att han verkligen behövde sjukvård. Men vi har ju de här reglerna på anstalter att när det händer någonting sånt här, då går man till personal. Och det här är ju någonting som är allmänt känt, det vet ju alla liksom, både personal och intagna, att när det händer såna här saker så får man ligga lågt, för annars så blir det P50 och de låser in allihopa.
Vad betyder
P50? Ja, men det är sådär så att de låser in allihopa när larmet går till exempel, och allihopa ska låsas in, så kallas det för P50. Ja, så han fick sitta där i soffan och vänta tills personalen skulle låsa in oss för kvällen. Och när de upptäcker honom då är det inte hans fel liksom, så att då kan de ta honom till sjukhuset och han kommer inte få några problem. Men i vilket fall som helst så satt han där i soffan och jag tyckte för jävla synd om honom. Jag vet inte, det gjorde jävligt ont inom mig bara när jag såg honom. Det här var ju egentligen vardagsmat, för att det är inget nytt. på anstalter, särskilt på klass 1, att det är slagsmål och så här, och att folk gör upp, och de hittar ju stickvapen och knivar hela tiden vid visitationer, och så att våld är ju inget ovanligt på 1, och det var väl någonting som jag var van vid också, och jag brukar kunna skärma av det där utan problem och inte bry mig, men den här gången jag vet inte, när jag, efter inlåsningen och efter att de hade hämtat den här killen till sjukhuset, så låg jag i sängen och kollade på tv och reflekterade över dagen. Och jag tänkte på det här och det bara slog mig liksom att jag inte längre vill ha någon del av det där livet. Jag vill ha någonting annat. Jag vill liksom inte...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tycker det är för jävligt att en person som är helt sönderslagen, inte han kan gå till en läkare liksom, eller kalla på sjuksystern, för då blir det P50. Och det är liksom, jag är så trött på det där livet och de här attityderna och den här jargongen. Å ena sidan så förstår jag det, för att det är så det funkar på anstalt. Vi har våra regler, vi har våra oskrivna regler, så är det bara. Men jag är bara så trött på det livet. Så att det händer någonting inom mig där. Ett par kvällar efter den här händelsen så låg jag i min säng och kollade på tv. Och så var det Vetenskapens värld. Och så pratade de om vårt solsystem och om natthimlen och så här. Och så hon Victoria Dyring som är programledare på Vetenskapens värld, hon nämnde någonting om att om man tittar upp mot himlen så kan man se Jupiter på kvällen. Och jag kommer ihåg fortfarande var Jupiter var, och det var 10 centimeter snett åt höger om månen, och det var så här typ fullmåne, och så kunde man se Jupiter med blotta ögat, och vi fick ju vara ute fram till 7:30 har jag för mig, och detta var sent på hösten så att man såg ju bra på kvällen. Så jag kommer ihåg hur jag gick ut på gårdsplanen där, och sen så ställde jag mig, vi har ju stora strålkastare så här runt omkring så att det blir sån här light pollution, så jag fick ställa mig i mitten på rastgården, och sen så tittar jag rakt upp mot himlen, och så blockerar, kupar i händerna över mina ögon, så tittar jag mot himlen liksom, och så kollar jag mot månen, och så såg jag där, precis som hon hade berättat, att det var en stark vit prick som lös liksom, det var som den värsta stjärnan, men jag förstod att det var Jupiter, och jag vet inte, jag blev så fascinerad, för helt plötsligt så jag bara insåg liksom att här står jag liksom på anstalten med murar runt omkring mig, taggtråd, strålkastare, betong och ståldörrar, men jag kan se en helt annan värld från den här rastgården om jag bara kupar mina händer. Och det, jag vet inte, jag blev fängslad av det på något vis. Så jag började följa Jupiter så här varje kväll. Skaffade böcker på biblioteket om stjärnhimlen, och så började jag förstå liksom allt mer om poängen med att kunna matematik till exempel, att matematiken beskriver universum och så här, och fysik och så här, och alla olika krafter som finns i universum, och sådana saker som jag aldrig fattade när jag gick i skolan. Jag förstod aldrig liksom varför ska jag kunna matte och så här, det var det värsta ämnet någonsin liksom. Jag fattade inte hur jag kunde få godkänt ens när jag gick i gymnasiet. Det är ett mirakel liksom. Jag var nästan aldrig på lektionerna, men nu börjar jag plugga matte liksom, och läste matte 1, 2, 3, 4, 5 så där, typ högsta betyg, och så det var helt galet. Men nu hade jag ett syfte, jag hade ett mål. Det blev intressant helt plötsligt, och jag började känna liksom att sakta börjar känna att jag har ett värde liksom. Det finns någonting annat inom mig. Jag är inte bara den där kriminella, opolitliga skitstöven som jag alltid har varit liksom. Den här odågan och helt värdelös och duger inte till någonting. Utan jag kände liksom någonstans att nej, men vad fan, jag har någonting. Det finns någonting annat liksom här som jag vill försöka satsa på.
I Sverige finns tre olika säkerhetsklasser på anstalter och Mikael Kittilä har suttit på alla tre. När han anlände till den första, Tidaholmsanstalten, var han skeptisk mot hela systemet, polisen och fängelsepersonal, de han kallar för plitar. Reglerna var strikta och de intagna hade lite kontakt med personalen utanför de dagliga rutinerna. Men när Kittilä sen flyttades till anstalten Österåker var det just en i personalen, en plit, som skulle förändra hans liv.
En dag så var det en i personalen. Han satt och spelade gitarr inne i sitt kontor. Och jag hörde den här musiken, så jag följde musiken och ställde mig vid dörren och lyssnade på honom när han spelade. Han hade ett nothäfte som han spelade direkt ur och det var otroligt vackert. Och jag kommer ihåg att jag blev nästan hypnotiserad, mesmererad. Jag blev helt betagen av den där musiken som han spelade. Jag tyckte det var så imponerande att kunna spela från en nothäfte. Jag har aldrig hört något liknande. Och han märkte att jag blev berörd, så han frågade om jag kunde spela gitarr. Jag sa nej, jag har aldrig spelat gitarr. Och då frågade han om jag ville lära mig och då sa han nej, det kommer jag aldrig klara av. Liksom. Det är alldeles för svårt. Men han inspirerade mig till att börja spela gitarr. Och han slutade en kort tid därefter. Men han var en av dem som fick mig att tänka lite annorlunda när det gäller plitar då, som jag idag hellre vill kalla för personal. Han var som en medmänniska. Jag köper skivor, sen så hör jag någon melodi som jag tycker liksom är fin och som jag vill lära mig. Och som berör mig liksom. Det måste vara en melodi som berör mig. Så börjar jag träna på den och det är en takt i taget. Och jag får liksom en speciell förhållande till varenda not. För att jag måste översätta noterna till tablatur. Och jag vet inte, jag älskar att kunna sitta så här. Liksom. Jag brukar sitta i min cell helt själv och så kan jag spela såna här melodier. Och just den här känslan när jag lyckas lära mig melodi. Liksom, och när jag är på väg att lära mig och jag känner liksom att ja, jag kommer lyckas, jag kommer sätta den. Liksom. Det kan vara jättemotigt i början, det kan vara jättesvårt i början. Jag kan känna liksom uppgiven och det kommer inte gå. Liksom. Men sen så fortsätter jag kämpa. Och så till sist så upptäcker jag att nej, men fan, jag kommer nog fan att lära mig den här. Och till sist så lär jag mig den. Det är den bästa känslan. Liksom. Det slår alla droger i hela världen. Och
vad handlar den känslan om?
Ja, men jag bara känner liksom att jag liksom... Jag mår bra liksom på ett sätt som inte försvinner. Det liksom bygger upp en fundament i mig, liksom grunden, liksom, jag vet inte, en karaktär eller någonting. Jag vet att när jag tog droger så mådde jag bra för stunden. Sen så gick det över och sen så hade man abstinens och så här och ångest och vad det nu kan vara. Men nu så får jag en må bra känsla som aldrig försvinner. Den ligger kvar hela tiden och det liksom gör någonting med mitt eget värde. Jag känner liksom att jag gör någonting bra. Ja, någonting fint för en gångs skull och någonting som jag kan vara stolt över. Just det där, någonting jag kan vara stolt över. Ibland så ringer jag hem till min mamma till exempel och så lägger jag telefonen på bordet och så spelar jag en melodi för henne. Bara för att hon ska få höra liksom att fan, jag är inte den där. Och hon kan liksom vara lite stolt ändå över mig trots allt skit som jag gjort och liksom, ja, trots det som hände så att jag blev dömd till livstid. Och sen samtidigt liksom, det är så dubbelt. För att när jag spelar de här melodierna eller vad det är, alla de här, när jag känner att jag växer och ja, men allt som jag lär mig liksom, studier och vad det är. Så någonstans så vet jag hela tiden att allt det här är vackra och underbara, det har jag berövat någon annan. Någon annan som aldrig kommer få uppleva det här, ja. En annan person som kanske skulle få barn och de här barnen skulle få uppleva det här och de i sin tur skulle få barn som skulle få uppleva det här. Och det där har jag liksom bara tagit bort. Jag vet inte, jag tror det är därför någonstans också som jag alltid bara brukar sitta och spela gitarr för mig själv till exempel. många gånger så sitter jag och tänker på honom när jag spelar. Och jag skulle vilja sätta mig vid hans grav och spela för honom och liksom bara... Jag kan inte uttrycka med ord vad det är jag känner. Det är jättesvårt att uttrycka, men det är mitt sätt att, jag vet inte, be om ursäkt eller fel, men jag är bara jävligt ledsen för allt skit som har hänt under alla år. Jag är ledsen liksom för alla anhörigas skull och för min mammas skull och mina släktingar och vänner.
I maj 2018 fick Mikael Kittilä avslag på sin ansökan om tidsbestämt straff. Det finns en stor risk att han återfaller i allvarlig brottslighet, menar tingsrätten, och hänvisar till utlåtanden från bland andra Rättsmedicinalverket. Han bedöms ha en antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag. I den rättspsykiatriska utredningen som gjordes för 10 år sedan sa Mikael Kittilä att han fantiserade om att ta över någons liv, med en önskan om att offret skulle känna fruktan inför honom. Han berättade att han band sina offer för att kunna göra som han ville med dem och deras hem, och att det fick honom att må som, citat, en kung. Men idag hävdar Mikael Kittilä att han ljög för att försöka manipulera testerna och få vård istället för fängelse. Att försöka bli kryssad, som det kallas. Trots den här förklaringen och trots att han suttit fängslad i 11 år så tycker Rättsmedicinalverket att diagnosen fortfarande stämmer. I en checklista för psykopati får Kittilä höga.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Poäng. Han har problem med auktoriteter, agerar utifrån egna prioriteringar och framhåller positiva sidor hos sig själv som han kan kontrollera och tonar ner de som är problematiska för honom, enligt myndigheten. Det är helt enkelt svårt att veta hur djupgående hans förändring är.
Du försökte få tidsbestämt straff, heter det. Du fick avslag och som du sa så var det ändå väntat, så att säga. Men i det här beslutet så skriver ju rättsväsendet då att du behöver jobba med fler saker, delar av din personlighet, att du skulle vara manipulativ, impulsiv, exakt, narcissistisk personlighetsstörning, exakt, tror jag till och med att de skriver.
Grandios och...
Hur känns det liksom att höra det, så att säga, få det på ett papper?
Det är extremt jobbigt. Saken är den att jag vet att de tog det där beslutet. Alltså, jag vet, kanske är jag liksom en fullblodspsykopat. Kanske gör jag det här just nu för att jag är manipulativ. Och för att jag har någon baktanke som jag inte själv är medveten om. Jag vet inte. Det känns ju inte så. Och återigen, det är inte synd om mig. Jag vill bara påpeka mig. Men saken är att det är skitjobbigt. För att jag känner verkligen att jag har gjort ett sånt arbete med mig själv. Och jag vill liksom... Det är rätt, jag känner inte igen mig på den där beskrivningen. Jag känner inte igen mig på den där personen som jag var då. Det liksom varenda molekyl i min kropp liksom tar avstånd från den där personen. Det är liksom, jag kan förstå den där personen, men jag kan inte identifiera mig med den. Det är ingenting som jag vill ha med att göra liksom, och jag tycker att jag har visat det på så många sätt under de här åren. Både för mig själv och för andra liksom, och någonstans så, men sen, ja, jag vet inte, jag förstår att de är osäkra liksom, och det, jag begick ju ett jättefruktansvärt brott liksom, och jag fick hög återfallsrisk när jag var på rättspsyk, och jag försökte bli kryssad och allt det här, och jag fick olika diagnoser, och det är någonting som jag får leva med helt enkelt och acceptera någonstans. Och liksom, jag försöker göra allt som RMV ber om och som så där kriminalvården ber om. Vill de att jag ska prata med psykolog så gör jag det. Liksom. Och jag har ju haft psykologkontakter nu under alla åren. På varenda anstalt jag varit på så har jag liksom pratat med psykologer. Jag har liksom gjort alla behandlingar och program. Det enda jag kan göra det är att bara fortsätta. Liksom. Visa att den där personen som jag var då. Jag är liksom inte den personen idag. Och liksom, vad är orsakerna till allt det som skedde? Liksom? Jag har många gånger liksom pekat på drogerna som en nyckelfaktor och så här att ja, men det är drogernas fel och det är liksom missbrukets fel och det är liksom så där uppväxt och så där. Men jag vet att det handlar inte bara om sånt, jag kan liksom inte skylla ifrån mig. Det handlar liksom inte bara om droger. Det finns en orsak till varför jag tog droger också. Varför tog jag droger liksom? Och det är de problemen som jag måste liksom djupdyka i. Och det gör jag också. Jag vet att det handlar jättemycket om rädslor och osäkerhet och dålig självkänsla. Och inte någonstans så är det synd om mig. Jag är precis där jag ska vara. Liksom det, och jag gör det bästa av situationen.
Tingsrätten menar att Mikael Kittilä gör mycket rätt och att han har levt prickfritt under många år. Men en anledning till hans höga återfallsrisk är att han har ett väldigt litet socialt nätverk. I avslaget om tidsbestämt straff står att han har ett instabilt relationsmönster.
Och det finns ju jättemycket forskning som visar till exempel på vikten av det sociala stödet och hur det förebygger stress och frustration och aggression. Aggression är alltid en resultat av frustration. Liksom. Och när man inte har det här sociala nätverket så byggs det upp mycket ilska och irritation och stress. Och så ska man samtidigt göra en massa olika behandlingsprogram och försöka återanpassa sig till livet där ute.
Fast du sitter här inne.
Ja. Och jag tror det är därför många faller. För att jag träffat, som jag sa innan, jag har träffat många grabbar som verkligen vill förändra sig. Och som vill någonting annat, men det är tufft. För att de har inte det här sociala stödet. Och de har liksom, det är svårt här inifrån. Att hålla på och liksom och göra kognitiva insikter samtidigt som man är utsatt för stress och frustration och irritation. Och det är svårt. Och jag har liksom bara klarat det tack vare att jag har haft så lång tid på mig. Och för att jag någonstans har liksom vågat att gå emot mina rädslor. Och för att jag har liksom... Det har uppstått situationer, som den där anekdoten till exempel. Det har ju uppstått jättemånga sådana olika situationer under det här straffet som har fått mig till att tänka till och reflektera. Men det har ju skett under många, många år. Och det är svårt att göra de där insikterna när man bara har kanske 6 månader eller 1 år eller 2 år. Liksom. Det är svårt att bygga på det här sociala nätverket när man sitter bakom lås och bom och du har bevakade permissioner och du kan inte liksom bjuda ut folk och du kan inte gå och ta en fika spontant med en person eller gå och besöka folk och så här, för att du har ju med dig personal hela tiden. Så att det är någonting som jag försöker jobba på. Jag går på NA-möten när jag har permissioner ibland. Ungefär varannan permission går jag på ett NA-möte. Och jag gör vad jag kan, men det är inte lätt. Jag har inte många som besöker mig. Liksom. Och det är jättesvårt att få telefontillstånd till folk. Jag söker brevvänner och sådär. Ibland är jag ute på permissioner så brukar jag sätta upp sådana här lappar i ICA-butiken. Sådär intern söker brevvänner. Det är det enda sättet som jag kan liksom börja lära känna nytt folk. Och jag har ju lärt känna någon liksom, på det viset. Det är någon som har skrivit till mig. Jättefina människor. En tjej som jag känner nu, som jag har känt i 3,5 år. En helt underbar kvinna. Och hon ska iväg på en pilgrimsresa nu till exempel till Spanien, Frankrike. Hon har inspirerat mig jättemycket. Hon har lärt mig jättemycket om mig själv och om relationer och hur man ska bete sig. Liksom. Jag har haft besök av henne och så här. Och det har varit väldigt intressant. Och det är så här, det är svårt, så här kärlek och sånt. Vi har inte pratat så mycket om kärlek till exempel, men kärlek är ju liksom närhet. Det är ju något som är extremt viktigt för alla människor på hela planeten. Och när man sitter i fängelse så finns det inte så mycket närhet. Inga kramar liksom, bekräftelser och så här. Och ett guldkorn i tillvaron, det är när man får brev. Verkligen. Då blir det precis som Björn Ranelid när han säger att ett kilo blir till 700 gram. Och lite så känns det. Jag blir lite lättare varje gång jag får ett brev. Och så är det någon som har funderingar eller som bara vill uttrycka ilska eller frustration eller tankar eller vad som helst, så är det bara att skriva till mig och jag garanterar att jag svarar. Och ja, jag sitter på Beatebergsanstalten. Mikael Kittila. Ja. Kanske skickar jag med en CD-skiva med lite musik också.
Men du, apropå gitarr, du har ju med dig gitarren.
Jag har med mig gitarren.
Kommer jag få dig att spela gitarr eller?
Jag tror jag ska spela med dig.
Ja, ska du inte göra det?
Ja.
Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som görs av Hanna Engberg som idag intervjuade och mig, Eva-Lisa Wallin. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Klippning gjordes av Robin Jonsson och nyhetsklippen kommer från Expressen, TV4 och Sveriges Radio Ekot. Bakom galler produceras av Tredje Statsmakten Media för Podmi.